Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. Idag ska det handla om sprit. För något år sedan gjorde vi ett avsnitt om alkohol, men då handlade det om missbruk och skadeverkningar. Nu kommer vi att prata om spritdrycker som en del av måltidskulturen. Så skål och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson och podden presenteras i samarbete med Acast.
Spritdrycker innehåller etanol som framställs genom destillering. Tillsatser av olika smakämnen är också vanligt förekommande. Man tror att alkohol destillerades i Centraleuropa så tidigt som på 1100-talet. På 1400-talet kom brännvinet till Sverige, men i början drack vi inte det utan använde det till kruttillverkning. Förra året såldes ungefär 19 miljoner liter starksprit i Sverige. Den som ska berätta för oss om sprit är Kalle Magnusson. Han har en bakgrund inom restaurangbranschen och arbetar idag som produktspecialist på en av Sveriges större dryckesleverantörer. Han skriver regelbundet om snaps och konjak och gav för ett par år sedan ut en prisbelönt bok om O.P. Andersson Aquavit. Varsågoda, Allt vill att veta om sprit med Kalle Magnusson.
Då säger jag hej och välkommen till Kalle Magnusson. Hej.
Tack så mycket.
Hej, du är produktspecialist vid en av de större dryckesproducenterna i det här landet. Och vi ska prata om sprit och inte som folkhälsoproblem utan om spritdrycker som en måltidsdryck. Och första frågan är liksom, hur halkade du in på det här spåret?
Det är alltid en känslig öppning att säga att man är väldigt, väldigt intresserad. För det kan lätt misstolkas. Men jag tycker det är en spännande... Det är någonting som är spännande krydda till livet. Det finns mycket att upptäcka. Jag har alltid varit väldigt intresserad av både mat och dryck. Och sydhallänning, kanske hörs på dialekten. Där kanske jag kommer från en... Där har vi också en bakgrund av att krydda mycket sprit.
Det man tänker på är ju Hallandsfläder, men den kanske inte är den allra creddigaste snapsen.
Jo, absolut. Det är en av våra mest folkkära, absolut. En av de som säljer mest. Och, som har dock inte så lång historia som man tror att den kom till 1986, tror jag det var.
Oj då.
Så den är ganska ung. Men från min bakgrund så kommer det, började en farmor som lagade väldigt mycket och väldigt god mat. Hade serverat alltid nästan en snaps till maten. Och kryddade mycket. Framförallt så är det sydhalländska i malört att man gör sin egen bäsk. Sen har vi pors och johannesört och maskrosblad. Det var en hel del. Och där tyckte jag att det var väldigt spännande och se vad som hände och hur björknopparna kunde få spriten och verkligen lukta vår, till exempel. Så det är ganska mycket doft och smakminnen som har skapat och hållit det här intresset för liv.
Hur gör man egentligen spritdrycker? Alltså, hur framställs en spritdryck?
Alltså, allt sprit är ju destillerad. Man börjar göra... Man kan egentligen göra sprit på allt... Man gör ju i grunden mäsk, om man säger. Man vill få fram, man kan jäsa ett vin eller man jäser en öl eller liknande. Och sen så destillerar man det beroende på vad man ska ha för någonting. I Sverige så gör vi mycket spannmål. Och det är ju framförallt... Man gör mycket sprit på vete, man gör mycket sprit på korn. Det är kanske absolut vanligast i världen. Tidigare har det varit, använde vi mycket potatis. Men idag så är det inte alls den så stor längre som väldigt många tror faktiskt att det är potatissprit. Men potatisen är en ganska skrymmande produkt som också har en livslängd. Så att därför så är sädesslagen betydligt vanligare.
Men om man gör vodka på korn och jämför det med en vodka som man då kanske kan göra på potatis. Kan man tydligt känna den här skillnaden på smaken där eller?
Nej, det kan man faktiskt inte. Utan man vill ju ha en vodka, vill man att den ska vara så ren som möjligt. Så att var kolhydraterna finns ju alla växter. Man skulle ju kunna göra den av vad som helst egentligen. Man skulle kunna på granskott, men det hade förmodligen blivit ganska dyrt. Men så allting som omvandlas till socker. Och sen så destilleras det.
Men det man gör när man destillerar, det är att man utvinner alkoholen så att det blir en mycket högre alkoholstyrka. Man får ren etanol då, eller?
Ja, man de flesta ofta så jäses det ganska lågt. Om man säger att man ska tillverka en whisky, säger vi, som är ju en whisky är en ganska vanlig känd produkt, då jäser man det kanske till 6-8%. Och sen så destilleringen sker ju när man höjer temperaturen, när den kommer upp till 78 grader så fångas alkoholen och stiger uppåt och sen så ska kyls den ner och så blir det en vätska igen. Och då kan man säga att det finns två olika metoder som är de vanliga. Då använder man sig antingen av enkelpanna som man gör med det mesta brun sprit som konjak och whisky och de här bitarna. Och då är det vad vi tänker på, de här gamla kopparpannorna. Och sen finns det kolondestillering som man gör till där man vill ha ett väldigt rent sprit utan smak. Så det kan vara alla de vita spritsorterna. Man gör basen till gin eller man gör basen vodka, ren vodka. Då använder man sig kolon och det är nästan som man beskriver det som ett torn med en trappsteg i, utan det produkten värms upp och så stiger det och sen salar den, så åker den tillbaka och sen så blir det processer som kanske åker upp och ner 100 gånger innan det faller över och blir en klar vätska då.
Så det är ganska komplicerad apparatur där, kan man säga.
Den är lite mäckig att hålla på.
Men när man gör enkelpannan, när man gör då konjak eller whisky, men är det så att vissa smakämnen från den här mäsken eller vad det nu kan vara följer med då också? Eller?
Ja, det gör det. Alltså man kan säga att varje gång man destillerar den så dubblar man alkoholstyrkan. Så destillerar man första gången så kanske man hamnar vid på 10% och sen så andra gången så blir det 20% och så fortsätter det upp till någonstans runt 60-70%. Då händer det ju, då ökar det inte alls på samma takt. Men man, för exempelvis konjak destilleras två gånger, måste den destilleras. Och det gör man ju för att då kanske man når en alkoholstyrka på 68-71%. Då vill säga att man har runt en 30% restämne. Så det är ju inte bra för huvudvärken, men det är ju nice för smaklökarna.
Ja. Men då, när man har en sån alkoholstark vad ska man säga, produkt, då måste man sänka den. Liksom spär man ut den med vatten då?
Ja, eller? Det gör man. Blandas ner, men först efter, om vi pratar om konjak till exempel, så sker ju all lagringen först. Så att det man sänker alkoholhalten egentligen, det sker ju under själva blending-processen.
Så lagringen, konjak lagras då i kanske ekfat eller någonting sånt där liknande? Eller?
Ja, just konjak är ju, det är faktiskt den spritsorten som fick den första, man säger, regelverket för hur och definitionen vad det ska vara för någonting.
Och den tillverkas såklart bara då i distriktet konjak?
Ja, precis, i Frankrike. Och det måste också lagras på nya ekfat eller konjaksfat. Man får inte köpa en gamla bourbonfat eller sherryfat direkt, utan den lagras på konjaksfat och måste lagras i minst två år för att få kallas konjak. Mm.
Det finns Armagnac också, men det är ett annat distrikt bara, eller?
Ja, annars egentligen samma druvor och samma. Det finns nio druvsorter som man, en konjak är ju destillerat vitt vin. Det finns nio druvsorter som man får använda. Uniblan är den absolut vanligaste. den står väl för 95% av all konjak. Och då gör man så att man jäser ett vin och sen så ska det destilleras innan den sista mass. Destilleras två gånger. Och sen så har vi då lagringsprocessen på 2 år och innan den har lagrat i 2 år så heter det eau de vie. Och efter 2 år så blir det en konjak, den yngsta typen som heter VS. Sen så har vi nästa kvalitetsbeteckning och det är VSOP. Och då är det 4 år.
Men det är XO?
Finns det 6 år. Sen är allt annat egentligen, om vi säger det är Napoleon-kvalitet eller det är en extra eller en, det är egna beteckningar som oftast hänger ihop med ett varumärke.
Mm. Vintage.
Exakt.
Okej, okay, så att, men kan konjak och de här andra liknande franska brandysorterna, där finns det väldigt omfattande regelverk. Men annars så, om man säljer en brandy så kan man, det kan vara lite mera...
Ja,
det kommer att hjälpa mig, höll jag på att säga. Men...
Nej, det är inte knutet till distrikt på samma sätt till exempel. Eller som en ammoniak som vi pratade om tidigare, den får man välja om man vill destillera 1 eller 2 gånger. Annars är det ganska samma. Men där, det är ändå väldigt stor skillnad smakmässigt. Och det är ju... Det är därför som det finns de här reglerna med att man måste vara knuten till ett visst område. Och det har ju med jordmån och det har med vatten och det har hur havet kyler ner druvorna kanske på försäsongen, eller snitttemperatur och liknande. Om vi går på en brandy som kanske oftast produceras i, sen kom från Sydafrika eller kom från Spanien, där har druvorna växt i ett varmare klimat vilket utvecklar mycket mer socker. Och det gör att produkten i sig får en mycket... Den blir varmare och lite eldigare i smaken. Man kan ana nästan en sötare doft på den många gånger.
Mm. Jag bodde i Barcelona då drack jag väldigt mycket Torres.
Ja.
Den var ju väldigt härlig. Men ja. den var inte så krävande.
Nej.
Den var väldigt lättdrucken. Så. Ja. Alltså,
det är många nybörjare som inte tycker den är så lättdrucken.
Aha, okay.
Men kanske att man har, om man bott i Barcelona ett tag. Så.
Ja. Allt, efter ett tag så slank allt ner.
Ja.
Okej, nu har vi nämnt alltså druvor då, liksom, som en beståndsdel. Potatis har vi pratat om och säd eller sädeslag. Mm. Ja, sen finns det ju sockerrör också.
Ja.
Som är då basen för rom och ja. Diverse andra
liknande. Ja, precis. Och processen är ju faktiskt detsamma. Det är ju samma... Det funkar ju på samma sätt. Vi vill få ut sockret, vi vill omvandla sockret till alkohol. Och sen så destillerar man det för att höja alkoholhalten. Och sen har vi mezcal och vi har tequila. Och...
Som görs av olika kaktus och agavesorter. Och...
Ja, det gör det.
Så att det är verkligen intressant med liksom, man tittar på ett världsplan. Alltså, man tar vad man har lite grann. Så.
Ja, och det kan man tydligt se också att det som är spännande med alkoholen om man kika på de olika produkterna, var de kommer ifrån och hur de härstammar, så finns det också oftast en koppling till det landet långt tillbaka. Det om vi tittar till exempel på någonting som är enkelt att förklara, så titta på den svenska eller den skandinaviska snapskulturen där vi har akvavit. Akvavit är en benämning, en akvavit måste vara minst 37,5% i alkoholstyrka. Den måste ha en dominant smak av kummin eller dill. Och det måste också vara destillerad på riktiga kryddor, man säger. Och då har vi i Sverige så härstammar egentligen. Vi dricker ju både akvavit och kryddat brännvin. Som du nämnde, Hallands fläder tidigare. Det är ju ingen akvavit, även om den står på samma hylla på bolaget. Så är det ett kryddat brännvin, för den innehåller ingen kummin. Det finns inte den här dominanta smaken. Och lika så bäska droppar eller sköta sädesbrännvin. Många av de här klassikerna. Och sen så som akvavit så har vi ju då Skåne och OP, Norrlands akvavit, Härgård. Så, där det finns den här tydliga kumminkaraktären. I Sverige så härstammar de ifrån smörgåsbordet egentligen, de som lever kvar. Och de passar till stor del av det som vi har ätit. Och det som har hängt kvar längst på de svenska festmåltiderna, det är ju sillen. Och den sillen som vi äter mest av, den har ju legat i en 1-2-3-lag eller en ättikslag med vatten, ättika och socker. Sillen har innan dess varit konserverad genom att saltad. Och när vi har någonting med de här smakerna som sillen har, som är extremt syrligt. Och jag tror inte det finns många maträtter som innehåller så mycket socker som inte hamnar på dessertbordet som en sill gör. Då en av få kryddor som verkligen kan trycka till ättikan, det är kummin. Så därför har ju akvaviten blivit väldigt stor i Sverige. För sillen är ju med på julbordet, den är på påsken, den är på midsommar. Och ett annat smörgåsbord.
Så det är ingen slump? Alltså. Det är kummen och den här sillkryddningen passar väldigt, väldigt bra.
Det går extremt bra tillsammans. Och kollar man på... Sen finns det ju dansk akvavit. Den svenska är oftast då... Svenska originalet är anis, kummin och fänkål. Och sen så har den en viss lagring beroende på vilket varumärke man jobbar med. Men vi säger mellan ett halvår och ett år i alla fall. Vilket gör den lite rundare. Kollar man på den danska gamla akvaviten så är den är ju starkare. Innehåller oftast lite par procent till. Kanske 43-47%. Olagrat, klart, destillat. Och är det någonting man sitter och sippar på framför tvn så är det ju, det blir jäkligt starkt. Alltså det bränner bra. Kummin är en så tydlig krydda. Men det här starka, kumminstarka och alkoholstarka akvaviten som man dricker i Danmark, den funkar ju jättebra till deras gamla snapskultur som är smörbröden. Syrligt rågbröd, mängder med fett och sen så en friterad fisk på toppen och några kaprisbär till exempel. Mm. Det tål ju så mycket mer tryck i snapsen än vad det svenska smörgåsbordet gör. Så där passar den ju superbra.
Mm.
Och kollar man sen på det norska som har lång lagring, och där gör man ju verkligen, norska akvavit ska ju tillverkas på potatis. Där det både kan vara stjärnanis och det är kummin och det kan vara lite citrustoner och väldigt, väldigt mild akvavit. Men den passar ju också till deras mat kanske som är mer lutfisk eller pinnakött eller som mer kanske idag koncentrerat runt julbordet. Men vad danskarnas helgsnaps.
Just det.
Ja.
Men nu är vi inne lite grann på just det här, alltså dryckeskultur och sådär. Under en stor del av, jag menar, fram till 1800-talet så hade ju Sverige ett brännvinsproblem. Folk fick ju till och med betalt i brännvin. Alltså det stod ju inskrivet i de här gamla bondepraktikerna hur mycket en dräng skulle ha. Liksom. Att det var en morgonsup och en middagssup och... Vilket ledde till svår alkoholism i stora delar av befolkningslagren. Och som i sin tur då ledde till nykterhetsrörelsen och motboken och systembolaget, att samhället liksom försökte hantera den här frågan. Men hur skulle du säga liksom att vårt förhållande till spritdrycker är idag?
Alltså jag tycker det där är ganska intressant att se. När man kikar på konsumtionstrenderna idag, så först så tyckte jag att det lät lite som... jag blev förvånad, men alkoholkonsumtionen bland yngre personer går ju ner väldigt mycket idag. Och jag tänker bara tillbaka på mig själv som är 40 år idag, att när man var 20 så var det ganska mycket fokus på att hinka i sig. Idag så är det inte alls på samma sätt riktigt. Vi ser att konsumtionen ser väldigt annorlunda ut. Man dricker mindre, det förekommer mycket mer alkoholfria produkter och man är medveten om lite det här. Jag tror inte bara det är hälsosamma, utan det är mer en livsstil som har tagit vid. Och även i äldre ålder så har vi ju fått en helt annan syn på att vi ska konsumera kvalitet. Vi är nyfikna på vad vi dricker. Man vill ha en spårbarhet i det. Man vill känna lite grann den här hälsosamma hedonisten. Där man inte överkonsumerar på samma sätt. Sen så klart, man kan inte dra alla över en kant. Utan det är många som tycker det är roligt och med alkohol. Och det finns också, det ställer till mycket problem. Som man får, det får man ju, för min del som jobbar med alkohol, när man ser detta så är det inte alltid som att det känns så himla bra. Men jag tror att vi är på väg på ett betydligt bättre spår än vad man har varit i historien. Där man försöker mer titta på njutningen av det. Och
vilka måltider tycker du passar bra att dricka en sprit?
En snaps till exempel.
Ja.
Så det kan nästan få ner till vad som helst. Men en liten snaps som en smakfärg är väldigt spännande. Tycker jag.
Vad är det som händer då, liksom, när man tar en snaps innan eller under eller efter?
Det är ju, man vill ju ofta ha en dryck som förhöjer smakerna på maten. Och som, där vi känner att det finns en direkt koppling och en kombination som gör det till en spännande upplevelse. Och en tvåa snaps tycker jag kan lätt räcka till en hel måltid. Då kanske inte jag sjunger och lägger ner besicken och skålar, utan jag tycker att man ska, pratar man om sillen så ska man nästan ha sillbiten i munnen och sen så en droppe av alkoholen av snapsen räcker för att lyfta smakerna. Säg att man tar ett, man äter ett ostron och så smakar på en dillakvavit till det. Vilket är en helt fantastisk kombination. För då får man smaken om ostronet och kommer. Det ska ju smaka hav. Och sen så när man adderar den här lilla droppen, då är det som att få en våg i ansiktet. Och man blir översköljd då. Det blir bra kombinationer. Sen såklart att tillfällena, de ska man ju vara försiktiga med. Utan man ska absolut inte, så jag säger inte att de rekommenderar att dricka en snaps till varje måltid, utan man ska ta det, jag tycker att man ska dricka sprit i maten, så ska det vara för att fira någonting. Det ska vara glädje, det ska vara gemenskap.
Men jag tänker, ofta är det så att vi först kan försöka ta en drink, då kanske vi tar en dry martini med gin innan maten, och sen så kanske det är liksom det, då en akvavit till maten, och sen är det en konjak till kaffet. Är det givet att det ska vara på det viset, eller skulle man kunna hitta andra kopplingar mellan olika spritdrycker?
Jag tycker så här att det finns absolut inga regler när det kommer till mat och dryck. Allting är personligt, och det skulle jag vilja säga att det är min största rekommendation om man vill utforska smaker och lära sig själv vad man tycker är gott och inte. Alla har inte samma smakpreferenser, och skulle jag tycka att det är godare att dricka konjaken till sillen och snapsen till kaffet, då är det ju ingen som kan säga att nej, det är fel. Utan jag tycker det är en lyx att veta vad man tycker om. Jag tycker det är jätteroligt med folk som hittar de här spännande kombinationerna.
Genever till fisktacos, eller?
Ja, precis.
Men har du upptäckt någon sån här... Alltså, det passar ju väldigt bra till det. Någonting som man inte tänkte på.
Jag kan tycka att gammal konjak och vaniljglass är en superbra kombination. Annars tål inte gammal konjak, tycker jag. Den försvinner till mycket. Det funkar inte bra med kaffe, det funkar inte bra med choklad.
Är det för att den är mycket mer kraftfull i sig själv? Eller är det för
att fast också att den blir ömtåligare med så lång fartlagring.
Okej, vad innebär det för smaken då?
Nej, men vi säger att den blir, om den har legat på fat i 25-30 år, då blir den ju väldigt, den är väldigt aromatisk, den doftar mycket, men den är också väldigt mjuk. Det finns inte så mycket fruktighet, det finns inte så mycket av det här stickiga alkoholen kvar. Så att om vi säger att man tar en kopp kaffe till det, som jag tror det har varit så mycket dyr konjak i Sverige som har skälpts ner med lite nybryggt, så att det inte är klokt egentligen. Men det gör att det är så mycket beska i kaffet, det finns så mycket tanniner. De här tanninerna finns också i fatet. Så en produkt som ligger på ekfat i 30 år, den har utvänt jättemycket tanniner i fatet. Och då kolliderar de, tanninerna från fatet med tanninerna från kaffet. Och där kommer kaffebönan alltid vara mycket starkare än fatet. Och då vinner kaffebönan, och då rätt vad det så smakar det nästan att alkoholen försvinner. Och de här härliga, varma konjakstonerna, de äts upp av bönan. Så då smakar det nästan som ett... Jag ska säga att det nästan blir som ett kallt beskt te.
Ja. Okej, så man ska inte försöka imponera på någon genom att beställa en dyr konjak till kaffet alltså?
Nej, det ska man inte göra. Utan då ska man hellre vänta med kaffet eller ta kaffet först och sen så flytta sig och dricka konjak för sig själv, om man lägger pengarna på det.
Eller ska man säga så här, jag tar den billigaste konjaken, annars vet jag, tanninerna kolliderar.
Ja, precis. Det är ett jättebra alternativ att försvara på varför man ska bjuda på, och man ska bjuda. Ja. Att man inte behöver ta det för dyraste.
Ja, just det. Kan man prova sprit som man provar vin?
Ja, det tycker jag.
Hur gör man då?
Nej, men man ska bara vara... Man ska vara försiktig. Och det här verkligen, det hänger ihop med, tycker jag, det som jag sa tidigare, att det ska vara roligt att äta och dricka. Det som vi gör väldigt mycket som jobbar med det här är att vi provar ju saker mot varandra hela tiden. Provar vi en rom, så provar vi kanske 4-5 olika romer. Och då får man en smakpreferens. Vi säger, dricker jag en konjak 2 gånger om året. Det var på ett 50-årskalas, så var det på ett bröllop. Och så säger jag, herregud, det här var en god konjak. Ja, det får inte så mycket att jämföra med. Så att då är det kanske mycket stunden och det här som spelar in, som lämnar avtryck i sig. Så jag tycker att man ska man prova sprit, så ska man undra sig ibland att kanske prova 2 sorter, öppna 2 flaskor, ta lite av varje, för att få känna att det här var min grej. Den här yngre, jag tycker faktiskt det är gott när det smakar lite fruktigt till, jag tycker att det är bra när det bränner till lite. Jag behöver inte ha den här gamla dyra produkten, utan eller så blir det så att man fastnar i den dyra produkten.
Man tittar på etiketten och det ser liksom en guldsigill på den här konjaken.
Ja, så jäkla inbjudande.
Ja, ja. Men har man någonting, så här, blandar man med vatten, har man så här, typ vitt bröd och så här, så man provar vin? Ja,
det beror på vad det är man provar för någonting. Men man ska vara lite försiktig. Man ska tänka på att det oftast står spriten, så vi säger att det ligger runt en 40%. Det blir väldigt, alkoholen i sig är väldigt flyktig. Så drar du ner snoken rakt ner i glaset så får du ju liksom, det blir en käftsmäll och suger in sig. Och utan man ska vara försiktig, utan det är bra att ett bra glas, ett tulpanglas eller ett provningsglas. Det behöver inte vara någon stor kupa eller något liknande, utan det ska vara en mindre öppning och det ska finnas en kropp på glaset så man kan få lite tjong på produkterna, det man har i. Och sen så dofta försiktigt.
Lite längre bort?
Lite längre bort. Om man har doftat mycket så kan man dofta på sig själv, dofta på armen till exempel. Mm. För att nollställa sig lite, för att komma tillbaka till ruta ett och sen börja om igen. Och sen så smaka försiktigt. Behöver inte skälpa i sig centilitervis, utan läppiga lite grann liksom, och försök identifiera smakerna. Vad är det för någonting? Liksom? Tycker jag, är det sött? Är det syrligt? Eller har det, hur är fatlagringen, beroende på vad det är för produkt? Eller om det är en gin? Tycker jag att det här är en tilltalande beska? Eller vill jag ha, är det för mycket för mig till exempel? Mm. Och det är ju olika. Så att det är ju... Det finns ju bara... Och för att komma fram till detta så är det ju bara genom att skapa smakpreferenser.
Mm. Intressant. Alltså, gin smakar ju enbär. Mm. Det är ju en förhärskande krydda, kan man säga.
Ja.
Jag har ofta tänkt på det, att just kring gin så är det lite grann som med konjak. Att, på vissa barer, så det är ju, alltså, förutom att isen ska huggas från, så här, från något block som kommer från Nordpolen eller så där, som bartendern står och liksom yxar till så att det blir väldigt, så här, ser väldigt hantverksmässigt ut. Så, ja, men det är så här Bombay, Sapphire, Tanqueray och sådär. Men om jag häller upp en gin tonic, märker jag verkligen om det är Star Gin eller någon av de här lite dyrare märkena?
Alltså gin är ju, det är ju destillat på kryddor och ren sprit egentligen. Så kostnadsmässigt, utan att bita mig själv eller någon annan man använder, så är det ju egentligen samma råvaror i det. Mm. Sen så finns det ju small batch och såna här saker där man bara får bränna 250 liter. Och det är klart att det tar ju mycket längre process att göra. Men i grund och botten så är det samma med olika recept. Men om vi blandar en gin och tonic så är det ju... Ginen är ju bara en ingrediens. Och det tycker jag att man ska tänka på, att toniken spelar ju stor roll. Isen, även om den är, behöver inte vara från Himalaya hackad med någon gammal bete överhuvudtaget, utan, men däremot att även om jag lägger 500 spänn på en flaska gin och sen så öppnar jag en halvdrucken sveppes och toppar med två isbitar och sen sitter och sippar på den i 40 minuter. Mm. Det är ju ingenting, det är inte så att jag studsar upp och ner i soffan för det här, så det kan jag säga. Mm. Men däremot, det behöver inte vara någon jättedyr gin, men att man, om vi säger ett vanligt highballglas eller ett högt glas som vi kanske ser oss själva eller det som vi får på krogen. Det är tanken är att man ska fylla halva glaset, så det ska vara 15 centiliter vätska. Så om jag har 6 centiliter gin och sen har jag 9 centiliter tonic på det. Och sen så skopar jag i is så att glaset blir fullt. Så har man ju, då har man ju en kall och frisk gin och tonic. Och sen så vill jag inte säga att storsäljaren svepper, det är inget fel på den, utan felet är ju att vi snålar på grejerna och har en halvdrucken flaska i kylen och sen tar upp den. Mm. För då blir det inte bra, alltså. Det är en färskvara.
Så det är därför man ska ha de här små flaskorna?
Små hipster tonics.
Just det, precis.
Ja, ja. Ja, men det finns ju. Jättebra. Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Stämmer det att det är bra för magen med en sån digestif eller en sån liten bitter efter maten? Eller gör det någonting för matsmältningen?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, det här, nu gillar jag ju sprit så generellt, men jag är ju ingen läkare. Men jag har ju provat ett par gånger när man varit, jag är lite mätt också, så att jag gillar ju mat. Men man har ju provat ett par gånger, och om jag är ute på krogen och man käkar en, så att man käkar en förrätt, varmrätt och dessert, och man är ganska mätt av det. Av egen erfarenhet, utan att försöka höja alkoholkonsumtionen för mycket i Sverige, så alltså till exempel en menta eller en färnet på maten, en bitter, det gör ju att min mättnadskänsla försvinner avsevärt när man får det här uppiggande. Och det behöver ju absolut inte vara någonting utan en menta eller en färnet, men det kan ju vara på julbordet att man tar den här snapsen till maten kanske, för då är det är väl en av de tillfällena på året som man absolut tvingar i sig mest mat. Och det gör ju alkoholen att man den hjälper fettcellerna lite och spjälkar dem så att vi får lite mer utrymme i magen. Sen tycker jag själv att det är en väldigt trevlig ritual nästan så där efter maten, att man tar in ett litet och skålar med. Framförallt om det är kanske en fredag, lördag kväll, man käkar middag med goda vänner, det brukar lyfta stämningen. Istället för att man går in i den här matkoman tröttheten, så snappar det upp festen ett par pinhål.
Ja, det finns medicinska skäl, men det finns också trevnadsskäl kan man säga. Ja.
Jag är bäst på trevnadsskäl, jag är väldigt svår klar där man har ingående.
Du var inne på det innan, Hallandsfläder, att den är bara då, inom citattecken, från 86, men några av de här andra klassiska akvavit och brännvinsmärkena, de är, alltså, det känns som att de har en väldigt rik och lång historia. Mm. Hur är det med så här Skåne och OP och de här märkena? Hur länge har de funnits på bordet?
Alltså, Skåne, den kom till 1931. Och den har faktiskt en lite rolig historia. Ja, den kom nästan till under ett uppror kan man säga. Två år tidigare, 1929, så skapades Norrlands akvavit. Den gjorde man den på cellulosa ifrån egentligen alltså kolhydrater, socker ifrån pappersindustrin. Och vi snackar 20-talet där, då var ju som potatisodlingen i Skåne har ju alltid varit extremt stor. Men på den tiden så gick en stor del av potatisen just till sprittillverkning. Skåningarna har ju, jag är ju själv lite skånska rötter också, men som skåning så är man ju lite misstänksam och girig i sig. Så när man fick höra att norrlänningarna började producera sprit ifrån träindustrin och pappersmassan, så blev man ju misstänksam och förbannat alltså. Och oron liksom att de har ju all skogen där uppe, vi har jordbruket, och inte fan ska de komma här och stjäla detta ifrån oss. Så att då kontrar man detta. Så för att Norrlands akvaviten blev ganska stor, det var en succé. Den är ju, det är också en anis, kummin och fänkål, precis som OP till exempel krydda, men med lite sherry och fartlagring. Så då kontrar man, så två år senare så lanserade man då istället för Norrland, så döpte man till Skåne och gav norrlänningarna på pälsen. Som senare blev den mest sålda, Skåne har ju varit den mest sålda snapsen i Sverige i många, många år.
Mm. Men vem var OP Andersson då?
OP Andersson var, han var en herre i Trollhättan från början. Och han var politiker, han var kemist, han var fastighetsägare. Han drev en stor färgindustri i Göteborg som han senare flyttade till. Och han fick själv faktiskt aldrig smaka på själva O.P. Andersson-drycken, utan det var hans son, Carl August, som gjorde den och lanserade den 1891 på en industriutställning. Och så var han så generös att han döpte den efter sin far som dog 12 år tidigare. O.P. Andersson är ju faktiskt grunden till hela den svenska snapsbiten idag. Och där ligger också till grund för de flesta recepten som Skåne är ju egentligen en OP fast med en halverad kryddmängd, om man säger. Annars är det exakt samma innehåll.
Ja. Många kryddar ju snaps själv också. Mm. Har du några liksom, tips om man vill börja krydda själv? Vad finns det för sorter man kan testa på då?
Man kan egentligen krydda med allting som alla örter, så länge det inte är giftigt. Man kanske inte ska köra liljekonvalj och sånt här i början, men jag får bränna av i sådana fall mitt eget paradrecept. Och med tanke på min halländska bakgrund så är det ju beska som kommer längst fram, och det är ju en oerhört stor tradition i södra Sverige. Beskan gör mig på malört, och malört har ju den här, den är ju den dominanta, alltså den smaken som man känner även i gammeldansk och i Fernabranca. Det finns jägmeister egentligen i alla bitters. Malört på latin heter absintium, och därav kommer också namnet absint. Däremot så har det ju funnits mycket tankar om att det är den som man blev tokig av förr i tiden när man söp sig för mycket absint, utan det är det inte, utan det kommer ett ämne som heter tyjon som utvinns när man når en ganska hög alkoholhalt. Jag tror att det är 68%, jag vill inte svära på det. Men så högt kommer vi inte, utan då byter den också färg från grön till röd. Men att hemma så gör vi, då är det vanlig malört som man har i trädgården eller plockar längs kusten. Och vi har, traditionerna är att vi träffas hela släkten på liljulafton. Då har alla med sig en flaska beska som man har gjort, och så är det beskprovning. Det är roligt för att man kan säga att reglerna på den här beskprovningen är att man ger ingen positiv feedback till någon annan än sig själv, så att stämningen är inte, den är kanske inte på topp hela tiden, men det är hjärtligt och man kritiserar gärna. Det tycker vi är skoj. Och mitt recept i alla fall, det är att jag brukar ta, hälla lite sprit i en kastrull och använda mig av en vodka. Jag för min del vill ha en vodka, för vodka har också en gräns, och den måste vara 37,5% för att kallas vodka. Många använder lägre alkoholstyrka, jag tycker inte det ger riktigt samma skjuts i snapsen, och framförallt inte sen om man ska dricka den till en fetare rätt på julbordet till exempel. Och sen så lite vodka i en kastrull. Sen så repar jag av kvistarna, knopparna, de torkade malötsknopparna. Ta kanske en 2 kvistar till en flaska. Mm. Tänder fyr på dessa i kastrullen. Så flamberar de, låter det brinna ut. De brukar kanske brinna en 2-3 minuter. Sen fyller jag på resten av flaskan i kastrullen. Och låter detta stå 10 minuter, en kvart. Silar genom ett melittafilter ner i en flaska. Och då får man det blir en jättetydlig bäst, det blir väldigt bäst, men du får inte så här lång sträv eftersmak om man tänker sig som bäska droppar till exempel, den sitter i ganska länge. Utan just med när man bränner av kvistarna så blir det en kortare bäska. Min mor kör precis tvärtom. Hon plockar gärna malöten på Bartolomeus natten i slutet av augusti. Sen torkar den i garaget ett par veckor. Sen fyller hon en flaska med så många kvistar det går. Och sen så står det där i garaget i flaskan fram till den 22. Det är så grönt så att det ser nästan klistrigt ut. Alltså. Och jag kan säga att det är så bäst så det knakar i reben när man dricker det.
Ja.
Det är extremt långt smak.
Jag kan ju säga direkt att din bäsk vann.
Ja, det
är i alla fall i min imaginära tävling här.
Ja.
Absolut Vodka är ju en enorm exportframgång. Baserad på ett gammalt recept. Men den här Absolut Vodka lanserades ju då med en ny förpackning om 79 tror jag det var.
Mm.
Och blev en internationell succé. Vad berodde det på smaken, eller var det mer allting runt omkring?
Alltså jag tror att marknadsföringen där var helt briljant. Fantastiskt. Man gjorde den här tydliga profilen på flaskan. Och som spred sig. Jag tror att väldigt lite folk som smakar faktiskt på vodkan och jämför den mot varandra. Även om det är väldigt skillnad på olika sorters vodka. Så att jag är helt säker på att det var en strategi. Även om jag har fått nöjet av att träffa och lära känna Per Hermansson som har varit destillerikryddmästare för Absolut flera gånger, och en fantastisk människa som nu är pension men jobbar lite grann fortfarande, har gjort alla de här smakerna till som har släppts regelbundet med Absolut, som har varit stora lanseringar. Jag tycker det är ett fantastiskt varumärke. Men innehållsmässigt så tror jag att designen vinner. Över smaken kanske. Yes.
Alltså whisky är väl kanske den mest mytomspunna spritdrycken. Alltså just det här, hela det här skotska arvet, och det finns någonting där med hur det lagras. Alltså det bygger väldigt mycket på myter och legender. Och sen så finns det ju en del svenskar som har försökt att ge sig på det här. Mackmyra är en av dem som har tänkt att alltså, nu ska vi visa skottarna att vi kan göra lika bra whisky som dem. Men kan du berätta lite grann om de här nya svenska whiskymärkena?
Det är jäkligt spännande. Jag tycker att man ska skilja lite på dem idag. Det är så många som jämför dem hela tiden mot skotts whisky. Om vi tittar på istället för att vi har skandinavisk whisky eller svensk whisky, vi har Spirit of Ven, vi har Box Distillery, vi har Macmillan till exempel, med flera smörgen whisky och allt möjligt. Men de har kommit, vi säger att skottarna har gjort whisky sedan 1500-talet. Vi har gjort whisky sedan, ja, man börjar väl fundera på det på sent 90-tal. Kanske kom igång på 2000-talet. Och vi har ju kommit så extremt långt. Det ska bli jättespännande om i framtiden också att se hur den, om den fortsätter utvecklas i den här takten. Mm. För att när man gör whisky så står det på en flaska till exempel att den är 12 år. Då får du ju enligt EU-lag, det får inte finnas en droppe 11 år i whisky. Däremot så tillsätter man ju mycket mer gammal whisky för att återproducera samma smak som det ska vara sedan tidigare år. Och det är ju masterblendens största uppgift. Och om vi säger att vi har så pass nya destillerier som vi har, så finns det ju inte någonting som är riktigt gammalt idag. Det finns inte någonting med den riktigt tunga kvaliteten. Men jag kan tycka att som vi verkligen ska slå oss för bröstet för, och när vi tittar på svensk whiskyproduktion, att den har ju ett extremt högt lägsta bottenmärke om man jämför mot, det finns ju hur mycket skotts whisky som helst som smakar fan alltså. Däremot när vi jämför den så tror jag att många som kritiserar till exempel Macmillan som har fått en del kritik, då vi kan inte jämföra det med Highland Park eller de här stora drakarna, deras gamla 20, 30, 40-åriga Glenfiddich. Det är ju inte schysst liksom. Utan däremot så ska vi säga att vi har den håller en bra kvalitet, den håller en väldigt hög lägsta nivå, och det ska bli jättespännande att se om 5-10 år. Jag provade en 18 månader gammal. Ja, det är ju ett destillat, för då får det inte ens kallas whisky, utan det måste ligga 24 månader innan man får säga att den heter whisky. Men det är ett destillat som har 18 månader från Box Distillery till exempel. Den skulle jag kunna ha köpt själv. Mm. Alltså det är råvarorna som vi producerar i Sverige för att vi ska klara oss mot de internationella varumärkena. Och det är likadant om vi pratar egentligen all destillering i Sverige, och framförallt det här småskaliga. Så jag tror att det är mycket dyrare att producera i Sverige. Vi har ganska dyra arbetsgivaravgifter, vi har en alkoholskatt som är fantastiskt hög, då gäller det att vi konkurrerar extremt mycket med vår kvalitet. Och det är väl det som vi är bra på.
Har du någon så här, något märke eller spritsort som du tycker borde förtjäna mer uppmärksamhet?
I alla fall, jag vill börja med outa Härnö Gin från Härnösand. Jag tror att det är den ginsorten som sedan 2013 har fått flest utmärkelser i världen. Den har blivit utsedd senast förra året som världens bästa gin, vilket är helt fantastiskt. Mannen bakom heter Jon Hillgren, och han i sig är en helt magisk människa. Fantastiskt trevlig kille. Och det är ju hantverksmässigt gjort ut i spetsarna. Han har ett extremt intresse och gör en gin som verkligen sticker ut. Jon själv har också varit utsedd till, jag tror att det heter Best Distiller, Best Gin Distiller of the Year. Och då konkurrerar man mot hela världen. Jag tror att han också har fått utmärkelsen Best Boutique Distiller. Då konkurrerar man mot alla kategorier. Men att då är man den bästa personen i världen på distillering. Och hatten av för honom och för Härnö Gin, vilket jag tycker man ska prova. Den finns i ett par olika utförande. Bland annat så finns det en som är lagrad på en träfat. Som behöver man absolut inte blanda med CPS. Utan en bra väck. Ja. Bra digestive också.
Ja. Men med ett stort isblock från Antarktis och väl kolsyrad tonic så kan det bli hur bra som helst.
Ja, ja, verkligen.
Du, den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne förutom det här området som du skulle vilja veta mer om?
Ja, det har jag. Jag Jag kikade ganska mycket på ett program som gick på SVT. Och där man för upp grisar i hemmet.
Just det, Schyfferts program.
Exakt. Ja. Jag tyckte det tog, för mig så såg han det lite från samma perspektiv för mig som är från landet, köttätare. Hände att jag går på jakt också. Men jag tyckte det var sevärt och jag tyckte det var helt spännande. Men däremot så känner mig ganska osäker i när det diskuteras. Där visar de upp lite så här organiskt och det här är ekologiskt. Men jag kan ärligt säga att jag tycker mig själv vara lite grann påläst i detta, men jag blev så jäkla osäker. Vi har ju väldigt många olika bemärkningar, och framförallt när vi går och handlar i butiken i köttdisken så är det närproducerat, det kan vara, jag vet inte, organiskt, det är ekologiskt. Så jag skulle tycka att det var någon som reder ut dessa begreppen på ett härligt sätt.
Ja, men hur man äter och lever ekologiskt kanske?
Ja. Ja.
Kalle Magnusson, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack så jättemycket själv, det var superhärligt att sitta och surra lite.
Kalle Magnusson och de ädla droppar vi kallar sprit. Nu vet jag att Skåne bara är en svagare kryddad OP och att jag inte ska låta min tonic stå i kylen för länge. Som vanligt, ta det lite lugnt när du dricker stark sprit. Det kan jag säga av egen erfarenhet. Vi som gör den här raffinerade produkten heter i vanlig ordning Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Och vill du komma i kontakt med oss kan du till exempel göra det via vår Facebook-sida. På återhörande!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.